Den här månaden så har vi ett tema. Och temat är Bibeln. Och Bibeln är ju en bok. Det är mycket mer än så. Jag ska tala lite grann om det idag. Och jag har valt att ha rubriken Guds ord. Guds ord som är alltså berättelsen om hopp. Guds ord som är berättelsen om hopp. Guds ord talar vi om. Ofta så säger vi att Bibeln är Guds ord. Och här har jag den blåa Bibeln med mig idag. Förut såg ni kanske att jag läste ur en röd Bibel. Och ibland så läser jag ur den här iPad-bibeln. Och ibland så läser jag ur den här telefonbibeln som jag alltid har med mig. Ibland så brukar jag uppmana folk att ta fram telefonen, för den har ni väl alltid med er. Eller hur är det? Och lite längre tillbaka, då var det så här att då hade man bokrullar. Om vi läser exempelvis i evangelierna om när Jesus trädde fram första gången och liksom deklarerade sin offentliga gärning. Då läste han ur en bokrulle. Men det var Guds ord, skrifterna som var samlade utifrån det Gud hade förmedlat via människor. Det där ska vi ägna lite grann tid åt idag. Men den här helgen så är också en sån här helg när väldigt många minns våra nära och kära som har gått före, som har lämnat den här tiden. Också jag har varit tillsammans med min fru Annette och besökt några gravar. Och jag har funderat över lite grann. Den vänstra graven här, det är mina föräldrars grav. Min mamma som dog våren 2017 och min pappa som dog hösten 2017. De hade levt länge. De var över 90 år, båda två. Men på samma gravsten så finns också mina systrar som jag aldrig fick träffa, Gunilla och Marita. De fick bara leva en respektive två dagar. Men de har satt djupa spår i min familj. Jag har aldrig träffat dem, jag har aldrig sett dem, men jag har hört om dem. Och jag har hört mina föräldrar, inte minst, jag har hört min äldste bror som liksom var med och kommer ihåg när de föddes, och så av någon anledning fick de inte leva. Och den andra gravstenen är ifrån vårat barnbarn Vera, som skulle ha varit 5 år nu. Hon skulle ha varit uppe med killarna och tjejerna i söndagsskolan. Hon kom till oss och var här 30 timmar och så lämnade hon. Och jag funderat, ett liv, vad är det värt? Eller vad är det som är betydelsefullt i ett liv? Jag har ingen riktigt bra svar på hela den frågan som är ganska stor. Men det jag konstaterar är att en del får 94 år, en del får kanske 100 år, som Stefans mamma. Vera fick 30 timmar, men hon har också satt stora avtryck i sin familj, sina föräldrar, sina syskon. Häromdagen så hörde jag hennes syster Esther som är 4 år. Jag har en änglasyster, ja. Vera heter hon. Hon har aldrig sett henne mer än på bild, på videoklipp kanske. Men hon vet att hon har en syster. Och visst är det väl så här att vi drömmer om det här hoppet om att få ses igen. Timbuktu, han har skrivit en sång. Alla vill till himlen, men ingen vill ju dö. Tänker att han fångar det där lite grann. Det är få människor, också i det väldigt sekulära Sverige, som faktiskt säger nej, jag vill inte att det ska bli någonting mer efter det här livet. De flesta klamrar sig fast i någon form av hopp, även om man famlar och är osäker. Hörrni, jag har goda nyheter apropå det här. Därför att Bibeln, som skulle kunna vara blå som den här är, eller röd eller något annan form, men budskapet som Gud har till oss, det är att det finns hopp. Det här är boken om hopp som berättar den stora berättelsen om att det här livet vi lever här och nu, det är inte slutet, utan det finns något mer som kommer. Det finns något mer som är helt fantastiskt. Bibeln talar bland annat som här då, i det här sammanhanget, ett citat som jag har valt ifrån Romarbrevet. Där Paulus säger så här: liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. En sån här kort kärnfullt vers som sammanfattar att ja, det verkar som om döden vill regera. Men det finns någon som är starkare och som har liksom vunnit över dödens makt. Vem är det? Jo, det är Jesus Kristus. Det är det som bland annat den här boken handlar om. Om att Gud har skapat himmel och jord, men att synden som har förstört en massa fortfarande förstör en massa. Och som jag tänker i grunden ligger bakom alla de konflikter som vi ser. Vi ser gängkriminalitet med sprängningar och skjutningar i vårt land, men bortanför våra gränser. Vi ser konflikter exempelvis i Ukraina eller Israel, Palestina, Hamas just nu. Och jag tänker att i grund och botten så är det synden som ligger bakom alla de där konflikterna. Det som blev fel, det som brast. Och de goda nyheterna är då att nåden skulle få komma och göra något nytt genom Jesus Kristus. Det är egentligen Bibelns budskap och Bibelns berättelse. Ska vi stanna upp ett litet ögonblick för Bibeln då? Vad är det för någonting? Ja, jag skulle kunna säga så här att det är som ett bibliotek med olika berättelser. Med olika språk, alltså olika uttryck. Det finns poesi, det finns historieberättande, det finns sånger, böner. Och så finns det brev. Alltså många ganska olika genrer av språk som har förmedlats genom olika människor över ganska lång tid, över flera tusen år. Men alla berättar de på ett eller annat sätt berättelser om hopp. Guds fantastiska hopp om mänskligheten. Om man rycker lös någon enskild del någonstans så kan man bygga en väldigt märklig teologi eller lära på det. Men när man läser Bibeln som sin helhet, med de olika berättelserna som väver in som en mosaik i varandra, då ser man något helt annat, och då är den stora berättelsen om hopp. Förra året så hade jag några predikningar här i augusti månad om uppenbarelseboken, som för många människor är rätt besvärlig, svår att förstå. Jag har varit och är fortfarande en av dem som tycker att den inte är helt lätt. Men när jag läste den förra året på nytt och liksom tittade på den stora bilden, så fastnade jag för wow, det här är ju den stora berättelsen om hopp. Hoppet av att Jesus har segrat. Hoppet om det som kommer, det som Jesus kommer med. 66 böcker är det i den bibeln som alla kyrkor är överens om. Det finns ytterligare några som kallas för apokryfer som man kan läsa. Men det är de här 66 böckerna som liksom alla troende genom historien har varit överens om. Det här är de böckerna som vi betraktar vara kanon, som man säger, den kanoniska skriften. Det här är de som vi liksom betraktar som bibelordet. Och Gamla testamentet, det börjar med den goda skapelsen. Gud skapade himmel och jord och det var gott, säger han gång på gång på gång. Och så fortsätter den berättelsen när synden kom in. När människan valde att gå sin egen väg istället för den väg som Gud hade tänkt. Och som Gud hade förberett, som är den goda vägen. Och då får det konsekvenser som sen följer genom hela Bibeln. Och som vi lever med fortfarande, syndens konsekvenser. Sen i Gamla testamentet så planteras budskapet om hopp genom profeter bland annat, genom olika handlingar som vi kan läsa om redan i andra Moseboken, andra boken i Bibeln. Handlingar som talar om Guds frälsning. Hela berättelsen om Israels folk som hamnar i slaveri i Egypten men sen blir befriade genom Mose. Det är en sån här berättelse som förebådar hoppet genom Jesus Kristus. Profeten Jesaja han får uppenbarelser om att det ska komma en messias, en frälsare, en räddare som ska vara något helt utöver det vanliga. Och fler med honom. Så budskap om den kommande frälsaren, räddaren som ska ställa allting till rätta igen. Och så börjar Nya testamentet, den andra delen i Bibeln, som kanske är den lättaste att läsa och ta till sig. Och det talar om Jesus. Det börjar med 4 böcker om Jesus och vad han gjorde när han kom hit till jorden. När Jesus föddes som ett litet barn utav jungfru Maria. Och hur han levde och hur han var här. Och så berättar den berättelsen om hopp där och då, nu. Men också hela vägen in i evigheten. På plats efter plats, Jesus säger, ja, jag går före nu. Och i min faders hus, där finns det många boningar. Om det inte skulle göra det, då skulle jag se till att det finns tillräckligt många rum eller platser eller boningar så att ni alla får plats. Ungefär så säger han. Nya testamentet talar mycket om efterföljelse. Jesus, han kallar sina lärjungar och så säger han, följ mig. Och Paulus undervisar i sina brev bland annat mycket om vad innebär det att vara en lärjunge till Jesus. Vad innebär det att följa mästaren Jesus? Och en av de sakerna som Nya testamentet kanske handlar allra mest om, det är just drömmen om Guds eviga rike. Guds rike som börjar redan här och nu, som börjar i ditt och mitt hjärta, som börjar i vår gemenskap, men som kommer att blomma ut fullt ut. En gång när vi inte har något av de här syndens konsekvenser runt omkring oss längre. Det här är bara glimtar utav vad Bibeln är för någonting. Jag tänker att den viktigaste personen faktiskt, både Gamla testamentet och Nya testamentet, kanske inte syns på en gång så tydligt i Gamla testamentet, men med hjälp av Nya testamentet så får man ljus över att den viktigaste personen i Bibeln, nyckelpersonen, det är faktiskt Jesus Kristus. Paulus beskriver honom som den synliggörandet utav den osynliga guden. Om Gud Fadern inte var synlig för människorna så blev Gud synlig genom Jesus Kristus. Paulus, eller Johannes, han talar om att Jesus, han var med från början. Vi ska läsa en text om det alldeles strax. Från första början. Så att Jesus verkar ha funnits genom hela Bibeln. Genom alla berättelserna så finns det egentligen spår av att Jesus var närvarande. Men det är i Nya testamentet som han trädde fram tydligt, synligt. Och det är där vi kan ta del av berättelserna som tydligt visar också inte bara den här dolda, osynliga guden. Som man kan se spår av i skapelsen och på olika sätt. Men också Gud, hur han är som person, hur han är, vilket hjärta han har. Och det är fantastiskt att få ta del av det här. Jag tänker så här, vi ska läsa en text alldeles strax från Johannes, den fjärde evangelisten. Men jag tänker så här att finns ingen bok någonstans i världen, genom hela historien, finns ingen samling texter som är mer spridd, mer läst över tid, nu och genom hela historien än Bibeln. Utmana mig på den om du har en avvikande åsikt. Men så är det. Den är översatt till enormt många språk. Den läses av enormt många människor på ett eller annat sätt och har gjort så genom historien. Och delar av Bibeln har funnits under flera tusen år. En stor samling har funnits under 2000 år. Och så som vi känner den idag, ungefär 1700 år, har den här samlingen böcker som vi kallar för Bibeln funnits. Skrifter för att berätta för oss den stora berättelsen om Gud. Kanske har du noterat att det finns ett papper på din stol. Och i den här, på det här pappret så finns det ett urval av berättelser från hela Bibeln. 30 berättelser som man kan läsa och som på något vis målar den här grova mosaiken utav Bibelns, Guds stora berättelse. Kan rekommendera det. Man kan läsa en berättelse om dagen om man hinner och kan. Man kan läsa, ta varannan dag i den takt som passar dig. Men det är ett jättebra tips att ta en berättelse i taget. Själv eller tillsammans med vänner, kanske i en hemgrupp, kanske tillsammans med din familj. Läsa den här texten. Och så på baksidan så finns det fem frågor. De här fem frågorna, det är liksom de här frågorna som används över hela världen i lärjungarörelser. Sådana som växer och multiplicerar sig och bara sprider sig. Och det är frågan, vad kan vi lära om Gud i den här texten? Vad kan vi lära om människan och människans respons till Gud? Hur är det här relevant för oss här i vår tid, här i mitt sammanhang, i vår familj, i vår kyrka, i vår stad? Och vad kan jag göra med det här? På vilket sätt inspirerar det här bibelorden mig till att ta ett steg? Gärna inom 24 timmar. För om man tar ett litet steg inom 24 timmar så är det stor chans att man tar ett till imorgon och ett till imorgon, övermorgon. Och vips så har man tagit sig ganska så långt. Och den femte frågan handlar faktiskt om Guds stora kärlek. Om du har fått någonting, vem delar du det med? Om det här är så bra för dig, är inte det här bra för någon annan också då? De här fem frågorna kan vara en sån här god inspiration i din efterföljelse om du vill pröva det eller om du redan har bestämt dig för att följa Jesus. Låt oss gå till texten som Johannes har. Johannes, evangelisten Johannes, han börjar i första kapitlet med att ge följande beskrivning. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud och hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset, det sanna ljuset som ger alla människor ljus. Som skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Och han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Det här är en oerhört rik text. Och den är värd att läsas mer än en gång kan jag säga. Det finns många dimensioner i den här. Och jag ska försöka bara lyfta fram några sanningar ur den här. För det första så beskrivs Jesus som ordet. Var ni med på det? Först talar han om ordet och sen så beskriver han, alltså han talar om ordet som han. Och sen talar han om som den enda sonen har hos sin fader. Det är väldigt tydligt att Johannes talar alltså om Jesus Kristus som är och som var ordet. Ordet som fanns hos Gud och ordet som kom till människorna. Och därför är det ganska intressant när vi talar om Guds ord så gör vi det ofta med bilden av att Guds ord är det här vi har i Bibeln. Och det är sant. Men det är också sant att Guds ord till oss är faktiskt Jesus Kristus. Skapelseberättelsen står det att han sa och så skedde det. Alltså Guds ord förmedlades. Och Gud har valt att förmedla sitt ord, sitt skaparord och sitt hoppfulla ord genom Jesus Kristus. Så berättelsen om Jesus är Guds ord till oss. Jesus liv ibland oss är Guds ord. Och därför är det så här att när du läser den här boken eller tar del av den, man kan ju göra det på olika sätt. Man kan lyssna, det gör jag ganska ofta när jag är ute och går promenader. Då lyssnar jag och då kan det bli ganska många kapitel. Då får jag en överblick. Och ibland så sitter jag med den här eller någon av andra mina biblar och så läser jag och gräver. Den här för övrigt kan jag rekommendera. Den här har liksom det där extra för er som nu då tycker att det är lite spännande här. Det finns liksom lite bilder, det finns sammanfattningar, det finns liksom förklaringar. Varje bibelbok har sina två sidor som liksom beskriver det väsentliga och teman och drag. Talar någonting om författare och det finns en massa personer som är fångade i det här. Stefan och Anita, de har tagit hem så det finns några stycken, men du får vara snabbt på plats om du vill ha en med dig härifrån idag. 695 kostar den, eller hur? Missar du chansen idag så går det bra att beställa den. Men det här är en jättebra bibelbok med massa extra resurser. Steg för steg i studiebibeln. Med bilder och med texter som ger lite mer. Det finns andra också, men den här har jag funnit vara väldigt, väldigt, väldigt bra. Bibelordet är alltså inte bara ordet som sådant, inte bara berättelsen där och då, utan det finns en till nivå där det är Guds förmedlade budskap. Och i centrum utav det så är det Jesus Kristus. Och därför är det inte dugg konstigt att det är Jesus vi talar om i alla kyrkor. Det är inte dugg konstigt att vi har ett kors i de allra flesta kyrkor. Därför att korset symboliserar Guds kärlek till människan och Jesus Kristus beredskap att faktiskt vara med och ge sitt liv för att du och jag ska få hopp. Ordet är alltså bibelordet som vi läser, men det är faktiskt Jesus i egen person också, som Johannes uttrycker det. Ordet som är verksamt och levande. Hebreerbrevet talar om att ordet är liksom, det är verksamt och det är levande och det är skarpt som ett tveeggat svärd. Det vill säga att det har förmåga att tränga in mitt inne i hjärtas djup. Inte för att skära sönder, men för att visa, för att tydliggöra och för att hjälpa oss. Det Johannes också beskriver när han talar om Jesus här, så är det inte bara ordet utan också ljuset. Ljuset som ger människorna ljus, det stora ljuset. Och jag tänker nog så här att när jag läser Bibeln så är det så att det här bibelordet ger mig ljus på väldigt mycket. Det är intressant därför att man kan läsa bibelordet som är skrivet för lång tid sedan, flera tusen år sedan. Och så är det så där precis superrelevant mitt in i vårt samhälle här och nu. Mitt in i min vardag, mitt in i mitt liv, mitt in i det som vi ser runt omkring oss. Ja, det talas om det. Det talas om det i psalmerna, det talas om det i evangelierna, det talas om det i alla möjliga olika varianter. Saker som vi kan lära. Och därmed så kan man säga att bibelordet är också som det här ljuset som ger oss hjälp att navigera och förstå. Vad är rätt? Vad är fel? Vad är den goda vägen? Och vad är det som leder mig fel? Och så älskar jag det här som den här texten som vi läste från Johannes slutar med. Han var fylld av nåd och sanning. En del har föreställningen av att Gud är en dömande Gud. Att Gud är en hård Gud som sitter på ett moln någonstans och pekar på saker, framförallt vad du inte får göra. Och jag tänker att den som har den bilden har missat något fantastiskt väsentligt. För det är inte den bilden jag får. Tvärtom så återkommer det att Gud är nådefull. Ja, nåden syns allra starkast i Nya Testamentet. Men psalmerna, som ju är skrivna långt, långt före Nya Testamentet, de talar också om Guds nåd. David talar enormt mycket om Guds nåd som aldrig tar slut. Nåd och sanning. Sanning och ljus är ofta förknippat med varandra. Där det finns ljus så kommer sanningen i dagen. Och därför så skulle jag vilja bara uppmuntra dig. Om du inte har börjat att läsa regelbundet i den här boken, eller om du är vid telefonappen eller på vilket sätt, då kanske det är dags. Om du vill ta del av både ta del av och vara, leva med den stora berättelsen, då finns det inget bättre än att faktiskt göra det. Steg för steg ta del av bibelordet. En bok som har inspirerat mig mycket, som kopplar faktiskt till bibelordet, det är den här boken Upptäck himlen. Är det någon som har läst den här boken? John Burke är pastorn som av någon anledning fick upp ögonen för det här med nära döden upplevelser. By the way, så finns det några personer i bibelordet eller bibelberättelserna som också varit med om en nära döden upplevelse. Paulus är en av dem. Det står att han stenades och han var som död. Men sen reste han sig upp och gick. Och senare i någon av breven så talar han om, jag vet en person som har varit upp till sjunde himlen, tror jag han säger. Och så återger han saker som han har fått uppleva. Så det verkar som om Paulus själv fick vara en göra en sån här nära döden upplevelse. John Burke, han har samlat på de här nära döden upplevelserna, berättelserna från människor från olika delar av världen. Han har själv mött en hel del, men han har också samlat forskningsrapporter som forskare med alla möjliga bakgrunder i Europa, i USA, i Asien, över hela världen, och funderat över hur kommer det sig att människor, fler än man kan tro, vittnar om att de har upplevt någonting fastän de har förklarats kliniskt döda. Så ganska systematiskt och vetenskapligt har John Burke gått igenom sådana här. Och så beskriver han mönstret, återger många berättelser. Och så ser han, vad är det för något som är gemensamt? Oavsett bakgrund, oavsett vilken tro eller kulturell eller religiös bakgrund man har. Och så ser han ett tydligt mönster. Och många, de beskriver ungefär på det sättet att det här livet här, ja, det är i svartvitt i jämförelsevis med livet i himlen. Där blir det verkligen färg. Många beskriver som att de här sinnena vi har här, ja, vi kan uppleva saker och ting, men helt plötsligt i den himmelska dimensionen verkar det som att där får sinnena en helt ny skärpa av att ta in och fånga upp och uppleva något fantastiskt. Det många talar om, det är mötet med den här ljusets person, ljusets gestalt. Ljuset som också är så enormt fylld med kärlek. Många talar om, jag har aldrig någon upplevt mig så älskad någon gång som utav den här ljusa människan. Och de allra flesta som har berättat om de här, de vill faktiskt inte tillbaka till jorden. De vill vara kvar där, för det är så mycket, mycket härligare i de här upplevelserna. Det är intressant då, för John Burke, han har liksom jämfört de här berättelserna och tittat, ja, hur stämmer de här med vad Bibeln säger? Hur stämmer de här exempelvis med Johannes uppenbarelse, sista kapitlet eller sista boken i Bibeln? Hur stämmer det överens? Och så säger han, det är en fantastisk överensstämmelse. Jag ska bara läsa en kort berättelse. Som en kvinna i Asien, i Singapore, upplevde. Bara för att ge ett exempel och fånga det här. Hazeline från Singapore fick genom egen erfarenhet upptäcka denna sanning när hon svimmade, slog i huvudet och uppenbarligen dog. Jag var plötsligt i en väldigt mörk tunnel och färdades upp och upp och upp. Och när jag hade passerat genom den väldigt mörka tunneln förändrades den till ett väldigt starkt ljus. Jag såg ett väldigt starkt ljus. Jag trodde att det var solen, men det var det inte. Jag har ingen aning om var detta ljus kom ifrån. Jag hörde hur någon talade med mig en stund och rösten kom från det där ljuset. Vet du vad jag kände när jag såg det där ljuset? Jag kände att någon älskar mig väldigt mycket, men jag har ingen aning om vem det var. Jag blev så överväldigad av det strålande ljuset, och medan jag var där kände jag kärleken, och en sådan kärlek har jag aldrig känt förr. Det där ljuset välkomnade mig med så mycket värme och älskar mig så väldigt mycket. Mina ord till ljuset innan jag återupplivades var, jag vill stanna här, men jag älskar ju mina två barn. Och när jag sa det vaknade jag plötsligt upp. Var det sant att ljuset var Gud? Var det därför jag hade känt mig så överväldigad? Jag kände att bara det där ljuset älskar mig på riktigt och ingen annan. Alla människor bara slår mig, sårar mig, kritiserar mig, kränker mig och mycket mer. Ingen har någonsin älskat dig med sådan kärlek. Åh, vad jag önskar att mina två barn och jag kunde gå dit och känna den kärleken för alltid. En kvinna som kommer ifrån en helt icke-kristen bakgrund. Känner ni igen någonting i hennes berättelse? Ni som har läst Bibeln, känner igen någonting? Johannes talar om Jesus som ljuset. Johannes brev, men också Johannes evangelisten, talar om Jesus som kärleken. Fascinerande berättelser. Hörrni, det finns ett hopp som den här Bibeln talar om. Och det verkar som en del människor, faktiskt fler än vad man kan tro, har sådär på gränsen mellan liv och död. Många förklarats kliniskt döda, men kommer tillbaka. Och det finns många fascinerande berättelser som har vetenskapligt granskats i den här boken som talar om såna här berättelser. Vad är grejen? Jo, grejen är att Bibeln har hopp till oss. Bibeln talar om att här och nu kan vi få leva med ljusets Herre. Här och nu finns det någonting som vi kan få hjälp av och ta del. Men det är inte slut med det här livet. När vi har gått till graven, när vi har sett våra nära och kära gå över och vi önskar att det skulle finnas en möjlighet att få ses, då är Bibelns budskap, ja, för alla som har tagit emot Guds nåd så finns det hopp om att få ses igen. Jag längtar efter att få träffa mina föräldrar igen. Jag längtar efter att få träffa min svärfar Reine som dog alldeles för tidigt. Jag längtar efter att få träffa mitt barnbarn Vera, som jag aldrig fick riktig chans att lära känna. Och Bibeln ger hopp om att det kommer att bli möjligt. Jag ska snart avrunda här. Jag vill bara läsa en text ifrån Jesaja. Jesaja 9:6. En text som vi ofta läser och kommer att läsa om cirka en månad. Men jag vill läsa den här av ett speciellt skäl. Det står så här: ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldigt är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Det talas om att Jesus Kristus, han är fredsförsten eller fridsförsten. Och det ordet som används i den här texten i Jesaja, det är faktiskt ordet shalom. Och vad betyder ordet shalom? Ja, det betyder mycket mer än bara fred eller frid. Det betyder faktiskt välgång, välstånd, välmående, sundhet, fullhet, helhet, harmoni och lugn samt avsaknaden av det fientliga och konflikt. Och i Bibeln så används shalom ganska så ofta, och då talas det, syftar ofta då på fullheten och friden som kommer som ett resultat av att man är i linje med Guds syfte. Frid på alla plan, relationellt mellan människor, etniskt, politiskt, kosmiskt eller på något annat plan. Och shalom, det betecknar fullheten och sundheten och välmåendet som finns hos Gud. Den frid som Gud vill ge oss människor, och som också var den faktiskt som han hade avsett från början innan synden kom in. Du kan gräva mer i det här begreppet, men det här är ordet som används. Försten av shalom. Det är det han vill förmedla till oss. Det är det Bibelns budskap i grund och botten handlar om. Inte bara fred mellan människor. Det är fantastiskt. Fred mellan människor, folk och folk, länder och länder. Men också den här friden, den här harmonin, det här välbefinnandet som bara kan komma i en nära relation med fridens Herre, shaloms Herre, Jesus Kristus. Om vi nu ska runda av det här då. hur kan vi utforska den här hoppets bok? Och då vill jag välkomna fram Stefan och Elisabeth och höra era berättelser. Tar du med dig mikrofonen där också, Elisabeth? Man kan ju läsa Bibeln på olika sätt. Det finns de som grottar och läser en vers hur länge som helst. Det finns de som gör som jag ibland, att jag lyssnar eller läser väldigt mycket under kort tid. En del vill bara läsa en sån här pappersbok, som om det vore det enda rätta. Jag vet inte om vi har någon som läser i bokrulle längre. Men hur läser ni Bibeln? Stefan, hur läser du Bibeln?
Ja, det är på olika sätt faktiskt. Jag brukar börja dagen med att följa en studieplan, Bibelns läsningsplan. Och det är ju oftast några verser. Ibland så vill jag förstå den texten lite mer och kanske jag backar tillbaka till ett kapitel eller kanske flera kapitel för att förstå just de verserna lite bättre. Det är ett sätt. Sen har jag bibelappen i telefonen som väldigt många har idag. Där poppar det också upp en bibelvers varje morgon. Och det är också samma där att ibland kommer man läsa hela kapitlet kanske.
Och det du har gjort är att du har gjort ett antal aktiva val som på något vis gör att du regelbundet i princip varje dag tar del av något bibelord. Elisabeth, hur gör du?
Jag gör det på olika sätt. Ibland så är det precis som Stefan säger att man fastnar för ett ord eller några verser. Begrundar eller som talar till ett lite extra sätt och ibland så läser jag lite längre i Bibeln. Och jag har handbok för livet, vilket jag tycker är väldigt, det ger mig väldigt mycket att läsa.
För de som inte vet vad handbok för livet är, vad är det för någonting?
Ja, men den är ju inte exakt översatt utan på ett lite mer försvenskat sätt. Man behöver ju också läsa i Bibeln också ibland, men för mig så gör språket det lättare att förstå och också de här förklaringarna i olika verser hjälper mig att grotta ner mig lite mer i vad det kan betyda för mig idag.
Och varför är det viktigt att grotta ner vad det betyder för dig idag?
Ja, men annars tycker jag att då spelar det ingen roll om jag kan applicera det på mitt vardagsliv. Det är ju inte, jag har ju inte tro på söndag utan jag har tro veckans alla dagar där han var med. På olika sätt. Både i bibelordet men också i bönen och i vardagen.
Tack. Hörrni, vilken spännande fråga. Hur läser du Bibeln? Kan du ta med den där frågan till fikabordet här ute? Ta med den hem till köksbordet. Ställ frågan till någon. Hur läser du Bibeln? Och berätta gärna hur du läser Bibeln. Det finns ju faktiskt ingen viktigare berättelse. Ingen viktigare samling av berättelser. Att faktiskt regelbundet låta sig inspireras och lära utav. Tack! Och min sista fråga till dig innan jag rundar av här. Vad är ditt nästa steg? Ja, det kan du fundera på när vi nu lyssnar, sjunger en sång innan vi tar del av nattvarden. Vad är ditt nästa steg? Läser du Bibeln regelbundet? Behöver du göra det på ett nytt sätt? Är det någon du behöver dela det där med och göra det tillsammans med? Gud välsigna dig i ditt beslut vad du landar i.